god morgon Nacka. Det här är Lars Lundberg, Radio Nacka, 99,9. Klockan 7 på morgonen och vi har fortfarande lite lätt dimma där ute. Jag ska titta. Ja, det är fortfarande lite lätt dimma över nej, den här i Saltis, men det har minskat igår. Kväll var ju riktigt dimmigt och riktigt sådär. Man trodde man var i England ungefär, på, i London. Man trodde man är i London här. Nej, men det var man inte. Det var ju väldigt dimmigt igår bara. Plus 3,6 grader här utanför fönstret. Och vi vaknar upp till en morgon där vi fortfarande har lite snö kvar på marken. Men den börjar retirera, måste jag säga. Den blir sådär som den blir innan den smälter bort. Liksom lite, ja, ni vet, liksom lite ihopkruvrig. Eskimoerna har 30 ord för snö. Men jag vet inte om vi har alla ord här. Men den, liksom, den har legat ett kvar på väg att smälta bort. Så ser snön ut. Och en lätt liten bris här har vi också. Så, där ser man. Det verkar som det blir en dag idag också. Det är trevligt. Måndag, det verkar som det blir en vecka idag också. Jag ska bara varna dock. Det är inte bara det att det kommer vara lite mulet idag som det är redan nu. Det kommer kanske komma lite regnskurar också. Lite senare under dagen. Så att, ja, jag vet inte vad man nu ska göra åt det. Jag har kapuchong på min jacka så jag klarar mig alltid. Ska vi se, det låter, jag ska bara ställa om ljudet här. Det låter så konstigt, så där låter det. Ska vi se, det var lite bättre kanske. Jag ska skruva på lite där, minska lite där. Låter det bättre nu? Hallå, hallå, 1, 2, 3. Det är Ernesto Cortazar som spelar musiken som vanligt. Vi kommer väl få ungefär 5 grader under dagen. Och som sagt lite regnskurar hela dagen faktiskt. Men det kliver upp till kanske 6 grader senare under dagen i alla fall. I kväll däremot så blir det uppehåll. 5 grader och minskad moln på himlen. Och i natt blir det kanske molnare igen. Och möjligen lite regnskurar under natten också sen. Men som sagt, varning för lite regn senare idag. Men jag kan faktiskt se här på himlen att det är lite blåton. Det är lite klarare himmel och man ser faktiskt solen lysa lite på molnen där uppe, så att det känns nästan som det skulle kunna spika igenom några solstrålar, får att se. Jag har berättat här som hastigast att vi kanske skulle läsa högt ur en bok. Det ska jag börja på lite idag. Lars Westman har skrivit en bok om Saltsjöbadens konstnärer, Exet och Saltsjöbaden. Och jag tänkte börja läsa en del av det första kapitlet här idag, lite senare. Först en titt på nyhetsfronten. Vi har haft val, eller på att säga, både i Spanien och i Ryssland. Och i Ryssland så vann ju Putin, det var ingen överraskning. Han är väldigt populär där borta i Putin och där borta i Ryssland. Och vad är anledningen till det? Ja, en anledning kan ha varit att han har tagit över de flesta tv-kanalerna i Ryssland. Han har stängt ner dem som inte är så snälla mot honom och hyllar de andra. Jag ska bara säga, jag glömde att säga att det är måndag den 15 mars idag också. Ska vi se. Det var en sån här gammaldags kalender där man ställer in då vilken dag för dag här genom att skruva fram rätt dag och datum. I alla fall, måndagen 15 mars. Jo, så Putin är väldigt populär och möjligen är det kaos som har brett ut sig efter den stenhårda diktaturen, kommunismen. Ja, vi fick inte höra hur mycket ordning det var i och för sig på den tiden, för de nyheterna kom aldrig ut. SVT hade ju ett program igår, Dokument utifrån, väldigt kritiskt mot Putin och Ryssland skulle man kunna säga. Och det är lustigt att de har det nu. Det hade de aldrig förr när det var kommunistdiktatur där. Men jag vet inte vad det kan bero på. Men så Putin har vunnit i alla fall. Och det är klart folk vill också ha ordning. Det har aldrig funnits en riktig demokrati där. Så jag tror att det finns en önskan bland folket av en stark man som fixar och reder upp saker och ting. Och Putin är en ganska stark man. Han har ju stängt ner diverse oppositionella, till och med oligarker som har varit oppositionella, och för att tala om journalister. I reportaget igår så kunde man se att det var en del tidningar som var väldigt små och inte nådde ut till så många. De hade större frihet för att de brydde sig regeringen inte i första hand om att kontrollera. Vilket påminner om närradion. Är man riktigt liten och med få lyssnare så har man större chans att få fortsätta Annars ska, i större sammanhang så har man ingen chans att fortsätta. Det blir någon form av kontroll som inträder i smyg eller bakom kulisserna eller genom, ja, trakasserier eller kan vara olika saker. Eller lobbyn kanske heter på ett finare sätt. Språk. Jag ursäkta, inte vaknat riktigt än. Jag heter Lasse Lundberg och det är en ny serie med sändningar vi har börjat här. Vi började förra veckan i onsdagsmorse var det väl, tror jag. Ja, det var ju onsdagsmorse, tror jag. Just det. Och jo, det måste det ha varit. Eller var det tisdags? Nej, det var onsdags. Och jag sänder, jag har slutat med sändningarna 20-22 på kvällarna här på Radio Nacka och sänder istället 7-8 på morgnarna. Nu klockan 7.07, 3,7 grader och risk för lite nederbörd senare under dagen. Vi har haft val också i Spanien och där blev det regeringsskifte. Det är så här att PP, Parti Popular, vilket var ett mera borgerligt parti skulle man enkelt kunna uttrycka det. De förlorade och vann gjorde istället Socialistpartiet, PSOE. Och valdeltagandet i Spanien var betydligt högre än det har varit på länge, vilket man då förmodligen kan anta kommer utifrån de här fruktansvärda terrorattentaten i torsdags morse. Det där är ju, alltså ska man vara elak skulle man kunna sätta en rubrik på valet i Spanien att terroristerna vann i Spanien. Men man ska vinkla lite, för det finns naturligtvis en hel del spanjorer som är illa berörda av det här fruktansvärda terrorattentatet i Madrid och som då tycker att Spanien ska dras ur kriget i Irak. För Spanien har en hel del både trupp och underrättelsepersonal i Irak som kämpar mot terrorismen där. Och det är väl en del som tror att det kan ha varit skälet, att det kan ha varit Al-Qaida som utförde terrorattentatet i Spanien, och det kan ha varit som någon form av hämnd mot att Spanien deltar i kriget mot terrorismen. Först vet vi inte säkert om det var ETA, de baskiska separatisterna, eller om det var Al-Qaida eller en kombination till och med. Det är inte helt klart än vilket det var. Men Al-Qaida har tagit på sig ansvar, och det är klart det skulle de kunna ha gjort ändå, men det är väl en hel del som pekar på att det kan ha varit dem. Men det värsta är naturligtvis att om man backar för terroristerna så inser de att aha, vi kan ändra val i Europa och få politiker som gör mer av vad vi vill om vi bara mördar lite folk. Så det här är en uppmaning till terrorister att, och våldsverkare, att vill man få sin vilja igenom i politiken så ska man ställa till massmord. Ja, det här är ju ett dilemma, och börjar man backa för terrorismen så är det risk att den bara blir värre och värre och värre. Spanien har ju haft en hel del terrorism med ETA tidigare, och vad jag har förmodat är att anledningen till att Spanien gick med i koalitionen mot terrorismen var kanske att man hade sett så mycket terrorism, man inser att man måste bekämpa den. Hur kom då Al-Qaida till? Ja, 1980 så hade, eller var det 82, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var, åren går fortare och fortare. Men USA hade en del marinsoldater i Libanon efter att det hade varit en del oroligheter där, och man försökte liksom stabilisera och hade en del soldater. Då utförde Al-Qaida-liknande typer ett bombattentat som mördade flera marinkårssoldater i deras förläggning. Och efter den attacken, blodiga attacken, så tog Ronald Reagan hem en hel del av soldaterna till USA igen. Därför att man vill inte offra sina soldater på fjärran mark så där. Och det här gav Osama bin Laden verkligen blodad tand. Och det här allmänt ansetts varit en av de främsta sporrarna i hans mördande, att han såg hur USA drog tillbaka sina soldater då. Den gången när de blev mördade. Och det har verkligen gett honom fart under galoscherna, som det heter. Så det är klart att om Spanien gör samma sak nu så ger det ännu mera drag för de här terroristerna som verkligen ser att de kan göra så, de kan bete sig så. Och det har väl syns nu ganska tydligt att USA inte backar för terror utan fortsätter. Och då kan ju de här terroristerna tänka som så att det kanske inte lönar sig att slå till så mycket mot USA, men mot Europa kanske lönar sig, för att de flera europeiska länder beter sig som Spanien, om de nu drar tillbaka sig, om de nu drar tillbaka från Irak efter det här, det vet vi inte än. Men det här socialistpartiet som vann i Spanien nu, de har varit mest kritiska, skulle man kunna säga, eller mer kritiska, så det är möjligt att de kommer att göra det. De har pratat om det. Men i alla fall, så att det finns ju en risk nu naturligtvis att terrorattentaten ökar i Europa, för dels att slå in i Kina naturligtvis. Man känner på sig att både England och USA är svåra att påverka. De står ju ganska starka mot terrorismen. Så att det lär inte löna sig med terrorattentat där. Nya terrorattentat i USA kommer bara göra kampen mot terrorismen ännu starkare. Men i Europa så kanske innebär att länder drar sig tillbaka och börjar tassa lite för terrorister. Det här är ju inte så lätt att säga om man har varit utsatt för bombattentat, att man liksom bara ska stå emot. Framförallt om man inte har uppbyggt starkt försvar och så vidare. Men man kan se det så här. Om man nu säger att det här med terrorism är så fruktansvärt och ruskigt så att vi måste liksom backa och göra lite som de vill och falla undan för dem. Och säger man har det som strategi för att man inte ska råka illa ut. Ja, okej, jag förstår det. Så vi inför sharia-lagar och vi lägger ner kapitalismen, förbjuder lån och vi liksom tar bort pressfrihet. Alltså, så vi liksom backa för terroristerna och försöker liksom göra vad de vill och så vidare. Okej, vi gör det. Men problemet är att man får inte fred för det. Därför hela terrorismen, hela diktaturens väsen så ligger och krigar sig till och mörda sig fram. Precis som terroristerna gör. Det är samma idé. Och bråka sig till och mörda sig fram till framgång. Och det innebär att även om man säger vi lägger oss under er terrorister, vi gör som ni vill. Så här. Även om man gör det så kommer det inte innebära fred. Därför antingen så blir man skickad ut i krig till att ha ihjäl andra rivaler, för det kommer nämligen dyka upp rivaler, för att när det finns någon sån här diktator eller stark makt så kommer det dyka upp andra som vill ta hans eller hennes plats där, vare sig det är en annan diktator eller en annan krigarstat, och då kan man hamna mellan två diktatorer. Ja, vem ska man nu lyda? Har man sagt att vi vill bara lyda en diktator, men så dyker upp en rival och då kommer det bli krigande däremellan, så att det går liksom inte. Det går inte ens att backa för terror och tro att man då ska få fred. Det är inte ens det skulle fungera, även om man nu gick med på att leva under förtrycket och diktaturen. Utan det enda som fungerar är att bibehålla demokratierna och se till att ha stark försvar, stark bra underrättelsetjänst och polismakt som kan utrota den här terrorismen. Och kom ihåg att deras mål är ju i första hand att mörda så många av oss som möjligt. Det är ju inte... Det är egentligen det går ut på ett stor del här. Eller egentligen går ut på makt, skulle man kunna säga. Så, jag vet inte. Det kan alltså vara om man ska elakt sätta en rubrik, skulle man kunna säga att det är en seger för terrorismen i Spanien om det socialistpartiet som vann gör vad de har pratat om, nämligen att dra tillbaka sina soldater ifrån Irak och lämna koalitionen. Det är fortfarande en hel del andra länder med. Vi har ju Polen med och många andra. Och även Afghanistan så är ju NATO med. Det är klart vad man hade kunnat önska sig efter att Spanien blev attackerat. Det hade ju varit någon stakel på sig i europeiska politiker och EU, så hade man ju sett det som att ett angrepp mot Spanien är ett angrepp mot hela EU. Och man hade snarare ställt upp för Spanien och mot terrorismen. Det hade ju varit ett betydligt bättre sätt. För då hade man ju gjort det svårare för terroristerna. De hade börjat inse att dels kommer de få svårare, för de kommer spåras upp och stoppas. Men de kommer liksom inte att vinna så mycket på sin terror. Nu är det klart, så ska man komma ihåg det, att för de som utför terror, det är ibland så är det en sån här underlig idé om att de lider. Jag hörde igår på Världen och vi, nej vad heter det nu där, Godmorgon Världen i P1. Det var någon från Flamman som sa att de här terroristerna, ja, det är som de är utsatta för sånt hårt liv, eller det är sånt, de är under sånt förtryck så att de kan bara ta till terror. Men det är inte sant. Och mörda icke-fidella, det är ju liksom att satsa på sig själv. Det är ju en framtidsgrej, för då kommer man till paradiset. Det är det handlar om. Det är inte så att terroristerna går och lider och de är så desperata så att nu till slut spränger de sig själva. Det är inte så det är. Det är precis tvärtom. De har en chans att gå förbi skärselden och komma direkt till paradiset. Med 72 jungfrur och så vidare. Och deras familjer får pengar oftast. Och till exempel sådana som Yasser Arafat och tidigare Saddam Hussein och så vidare. Och de själva blir ärade. Bilden på dem kommer att sättas upp i skolor och så här. Och de kommer att hyllas i olika radio- och tv-program. Så att det är en positiv sak för dem att utföra de här sprängattentaten. Det är ju ett sätt att komma till paradiset utan att passera gå, eller på att säga, utan att gå igenom den långa skärselden. Och den här sanningen kommer så sällan fram i Sverige. Jag vet inte varför riktigt. Men jag brukar kolla in media ute i världen lite granna. Och märker att det är en hel del nyheter som finns där som antingen aldrig kommer till Sverige eller som kommer senare. Jag ska bara ta ett litet odramatiskt exempel. Idag så ser jag här att det talas om en ny planet i solsystemet. Som ligger utanför Pluto, längre ut än Pluto, som man nu har upptäckt. Och det skulle till och med vara något nytt. Jag hörde på BBC, de sa att det var nytt också. Men det har man faktiskt hört på amerikansk radio. Jag hörde det för någon månad sedan hur man berättade just den lilla detaljen. Så jag tar upp det, för det är en ganska odramatisk, opolitisk sak kanske. Att, det finns alltså en hel del media där ute som kan rapportera saker långt innan de berättas, och kanske saker som aldrig berättas i Sverige, så man kan få lite olika syn på saker. Så det är en av idéerna med det här programmet, det är att försöka ge lite fler vinklingar, lite fler bilder av de nyheter som finns och lite fler nyheter än de vanliga man får in och sådär. Så får vi se hur det går. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7:18. Vi har 3,6 grader och risk för nederbörd under dagen här i Nacka. På världens problem, men jag tycker den stora frågan är väl om man på den här scenen som västvärld och demokratisk värld ska försöka gå in och med våld demokratisera hela världen. Jag är inte riktigt för det, trots att jag är för demokratin och anser att västvärldens demokrati är det bästa vi har sett. Och jag är glad att man gjorde det med Tyskland efter andra världskriget, tvingade på demokrati där. Men Tyskland hade ju haft demokrati innan Hitler. Det var ju faktiskt så att han blev vald in. och sen förändrade landet mer i diktatorisk riktning. Och Japan tvingade man på demokrati också. Och bägge de länderna har ju fungerat. Men det kan ju vara andra saker som spelar in där också, kulturella. Tyskland hade en tradition av demokrati mer. Och Japan är ju väldigt homogent, och där var det väl på något sätt lätt att få med alla i samma takt och göra samma sak möjligen. Men alla de här länderna som inte haft demokrati, och även om jag älskar demokratin, så vet jag ändå inte om man verkligen ska försöka tvinga det på andra. Jag tycker också lite förmätet att tro att den kultur rent allmänt vi har i västvärlden är den allra bästa. Världen har ju sett många olika kulturer. Och en sak jag är lite orolig för, även om demokrati är det mest, vad ska vi kalla det för, mångkulturella och det mest mångfacetterade och det minst likriktade av alla system, så vore ändå lite läskigt om hela världen blev som samma nation. Det skulle bli en form av likriktning, även om det är mindre likriktning i demokratier, så skulle det ändå bli en form av likriktning om, alltså sådana här moden, Britney Spears då var liksom hela jordens tonårsidol på en gång, och plötsligt var det ute med att röka. Men det är ju inte bra med rökning. Okej, det är inte bra. Min pappa dog i lungcancer, jag vet hur illa det är. Men rökning var okej i västvärlden förut, och nu har det liksom blivit icke-politiskt korrekt att röka. Tänk om hela världen, plötsligt fick man inte röka hela världen. Det är någonting skrämmande med det här. Även om man kan säga att det är bra saker. Det finns många exempel på när även saker som kan vara bra och sådär. Men när om någon skulle bli så här moden eller politiskt korrekt över hela jorden på en gång, jag tycker det där är lite läskigt. Och sen finns en annan aspekt också. Det är naturligtvis den industrialism som vi har mest i västvärlden, eftersom demokratin också hänger samman med ekonomisk frihet och med ekonomisk välgång. Det hänger ihop det här med industrialismen och friheten och demokratin, vilket är just det som en av Osama bin Laden är emot. Han ser hur det hänger ihop. Och även om vi är teknologiskt mest högstående och på så vis är säkrare, för vår sjukvård har utvecklats, vår hygien har utvecklats, vår matförsörjning har utvecklats, men samtidigt är vi också då sårbara. Vi har ju till exempel, det räcker med att det blir någon form av kris med oljedistributionen. Om det blir någon form av krig eller vad som helst, att vi, oljepriset går upp, det blir inte, alltså oljan behöver inte ens ta slut, vilken gör så småningom, men att det blir dyrare med olja, då kan hela västvärlden liksom krascha. Eller om det blir, vi tar terrorister, om de slår ut elnät, så skulle vi också få väldigt svårt att leva vidare. Ja, börsen kan krascha, elnät kan förstöras, matdistribution kan störas, framförallt om oljeförsörjningen störs. Så att det finns en hel del sådana saker, för att inte tala om internet, som mer och mer av både privatliv och industriaffärer är beroende av. Det finns olika sätt att störa internet. Så det här gör att vi är sårbara på nya sätt när vi lyckas skydda oss mot sjukdomar kanske, och mot att frysa ihjäl, och att vi har mat för dem, så blir vi sårbara för att hela vårt samhälle hänger ihop. Och det är också någonting som gör att det kan faktiskt hända att hela västvärlden kraschar, även om vi har demokratier, men vi kan krascha av terrorister och som vet precis var de ska slå till, eller vi kan krascha för att priset på olja blir så högt när det börjar ta slut och så vidare. Och det kan ju mycket väl hända att västvärlden kraschar, och det kan mycket väl hända att det blir några stammar, på sådana indianstammar i Brasilien, eller några som lever i kanske bergen i Himalaya, jag vet inte. Det kan bli några enstaka stammar som lever direkt av jorden, så blir de enda som lever vidare. Och i väst då, så kommer en del försöka kanske överleva på samma sätt, försöka lära sig hur man ska leva av naturen direkt och småskaligt jordbruk, och några kommer att klara det och många kommer inte klara det. Så vi vet inte än, västvärlden kan faktiskt krascha. Konstiga saker har faktiskt hänt i historien, så att det skulle kunna hända. Och det kanske blir de här enstaka stammarna som blir de som överlever, de som vet hur man lever direkt av naturen, om den klarar sig. Och det är ytterligare en anledning till att jag tycker det är lite läskigt om hela jorden ska bli samma liksom västvärld. Jag tycker det är någonting skrämmande med hela den tanken. Sen kan man ju se naturligtvis att Och många av de här indianstammarna, om de vill bli som väst, och de upptäcker knivar och kläder och alla möjliga apparater. Och man kan ju fråga sig om man har för rätt att stoppa dem i så fall. Och man kan ju man kan också fråga sig vad man har för rätt att hindra folk att bli demokratier. Det är ju fruktansvärt förtryck i vissa länder, ni vet, i Afrika finns det kvinnlig omfärelse till exempel, och det finns farliga lagar som jag tycker är ganska ruska. Så det finns ju folk som lever under ett fruktansvärt förtryck naturligtvis i många länder. Och ska vi i väst då gå in och rätta upp det där på något sätt? Eller ska vi säga att de ska leva sitt liv? Jag lutar nog åt att man inte ska gå in och försöka rätta upp det. För det är ju ett helhetsansvar. Man kan inte bara gå in och stoppa till exempel kvinnlig omskärelse och inte se till hela kulturen. Det är ju en hel kultur där man ska in och rumstera om i. Det är svåra frågor, så att möjligen vad som skulle kunna bli en resultat av det här kriget mot terrorismen är någon form av ny järnridå, precis som sovjetkommunismen fanns bakom en järnridå förr, och de flesta kommunistländer är alltid isolerade mot omvärlden, så kanske det leder till att vi får en ny form av skyddsmur, höll jag på att säga, mellan demokratierna av den industrialiserade världen och de andra. Det kanske är det som kommer bli framtiden. Jag vet inte, för det handlar till viss del om ett kulturkrig det här också, med kriget mot terrorismen. Ja. Det är svåra frågor, och visst önskar man bara kunde leva vidare i det här trevliga, lugna, fina Sverige. Lite så berättade Lars Westman, som växte upp i Saltsjöbaden, och berättade att det var en liten idyll, en trevlig paradis kanske att ta i, det sa han väl inte riktigt, men att det var en trevlig liten värld. Och inte förrän han växte upp så började han inse att det fanns en värld utanför Saltsjöbaden, och att folk levde lite tuffare och hade lite hårdare levnadsvillkor utanför. Jag kan bara berätta en sak som jag upplevde. Jag växte upp i Saltis och kom ut senare in till stan, upptäckte klasskillnader. För att i Saltis så hade vi, alltså, de nyheter man hörde, och jag läste debattartiklar när jag var ung och följde med den politiska debatten och sånt där. Och det var på något sätt naturligt att man direkt kunde gå in i den politiska debatten, och man hade ett språk, man hade ordförråd, man kunde frågorna lite sånt där. Och sen kom jag in till stan, och mina kompisar där inne från arbetarklassen upptäckte, de hade liksom dels en annan, dels var en annan dialekt, men det var också ett annat språk. Jag märkte att de hade liksom inte en automatisk ingång i det politiska språket. De var liksom utestängda. Det var inte samma språk som fanns på ledarsidor och politisk debatt och såna här saker, utan det var som att de var utanför hela det där. Och det var en liten kulturchock i och tid, det var, men det var lite sådär, oj, jag blev lite illa berörd av att inse att man tillhörde en form av elit som hade språket och hade tillgång till den politiska debatten och ideologiska debatten och så vidare. Och det var lite märkligt att komma in och upptäcka det. Så jag hade en sån upplevelse, och det påminner lite om vad Lars Westman berättar. Jag tänkte gå in i hans bok nu, Exit och Saltsjöbaden, som handlar om konstnärerna i Saltsjöbaden. Och det här är en bok som Lars Westman skrev 1996, eller den gavs ut 96 ska jag väl säga. Och det börjar så här med förorden, du vet, vi tar dem först. Så här skriver Lars Westman: den här boken handlar inte först och främst om exet. Den handlar inte först och främst om någonting särskilt. Den är inte ens ett försök att befästa Saltsjöbadens roll i svensk konsthistoria. Vad ska det tjäna till, skulle exet ha sagt. Om några på 50-talet tyckte att Saltsjöbaden var ett underbart drivhus för samtida konst, var i så fall vi unga, vi som växte upp som grannar till Oscar Bergman, exet, Gösta Granström, Mörner. Överhuvudtaget var Saltsjöbaden ett underbart drivhus att växa upp i. Lo Hertzmann Eriksson och Per Larsson har tagit merparten av bilderna i den här boken. Vi gick alla ut och in i ateljéerna. Exet hade det största garvet. Oscar Bergman var roligast. Vem var vår tids största konstnär? Haile Selassie, skulle Oscar ha svarat på en sån meningslös fråga. I den här boken finns en massa historier som måste berättas innan de försvinner. Då sa farbror Oscar, det är också viktigt. Ja, det var förorden till Exet och Saltsjöbaden av Lars Westman. En bok som vi kommer att läsa här på Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.32, måndag den 15, och 3,3 grader risk för nederbörd idag. Senare under dagen, och mulet lär det väl bli. Det är inte först ikväll det kommer spricka upp. Sverres farsa målar nakna kärringar. Ja, det är första kapitlet ur Exet och Saltsjöbaden. Dunkelt insåg vi att konstnärskap handlade om frihet. Konstnärerna bodde i vanliga saltisvillor, men tog inte 805-tåget in till stan som de andra farbröderna gjorde. Oscar Bergman kom visserligen förbi vårt hus på morgnarna, men han gick med ryggsäck, lite böjd med sin stora hatt nerföljd över ögonen och skissblocket under armen. I ryggsäcken hade han sina färgkritor och en termos med kaffe. Han var på väg bort mot Lundsjön och Erstavik för att lägga upp dagen och akvarell. Vinter och vår, det spelar ingen roll. Goddag Lars, hur står det till, sa han. Han behandlade oss som vuxna. Han visste vad alla ungar hette. Han såg oss. När man berättade vad man höll på med, så sa han, Vapaj, vapaj, vafarsipaj. Ja, det var transpiranto och valspråk för Grönköpings veckoblad. Det betydde vårt land, vårt fosterland. Ibland mötte han Exet som också var på väg ut, fast i en mer oregelbunden tidtabell. Så här brukar de säga. Idag är det för fint för att måla, Oscar. Nej, en sån här dag ska man inte arbeta, sa Oscar. Så gick de åt varsitt håll och målade. Vissa månader tog Exet också tåget in till stan. Han titulerades professor av tanterna. Fast det tog lång tid innan vi fattade vad han var professor i. Han hade basker. Hans ytterrock var lite för kort. Han hade ingen portfölj som våra farsor hade. Men han hade ett enormt garv som rullade ut över Tattbydalen när han var på det humöret. När fattade jag på allvar vad han höll på med? Kanske var det när vi stod med Sverige i trädgården och kikade in i ateljén som var stor som en kyrka. På golvet stod en tant som vi brukar möta när hon kom från stationen. Nu var hon naken. Det var otroligt. Sveriges farsa målar nakna kärringar. Vårt konstintresse hade väckts. Vi förstod att han var någon sorts centralgestalt där ute. I trädgården hade han en bastu där alltid rök ur skorstenen. En gång i veckan kom det ut konstnärer från stan. Vi hörde skrål och sånger inifrån bastun. Ibland verkade det som de grälade och skällde på varandra. Det gjorde de antagligen också. De badar blodsbastu, sa Sverre. Han var själv lite skakad. Det måste ha varit 1944 som de höll på med blodsbastu. Exet arbetade då med dekoren till Lorcas blodsbröllop på Dramaten. De rullar omkring nakna i snön. Mitt förhållande till Exet, Sveriges farsa, komplicerades i början av att hans stora duk från Marocko hängde i aulan i Samskolan. Därmed var han på något sätt i maskopi med skolan, som jag avskydde, i alla fall i början. Så småningom lärde jag mig få sjunka i Exet-tavlan under morgonbönerna. Jag försvann in i den medan fröken Montelain la ut dagens text. Det var kartongen till gobelängen Melodier vid torget som hänger i Göteborgs konserthus. Ett torg i Marocko med en danserska som en centralgestalt. Ja, här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7.36, och jag heter Lasse Lundberg. Vi läser direkt ur Lars Westmans bok Exet och Saltsjöbaden, som behandlar konstnärerna i Saltsjöbaden. Och Exet berättade just om målningen i Samskolan. Det är den målning som betytt mest för mig i mitt liv. Ett frihetstorg. Jag glömde att jag inte läst några läxor och att jag ännu hade en tung dag av ökenvandring framför mig. Jag ser en glasklart framför mig. Den dansande scenerskan och harpospelaren vars huvud stack upp över orgen. Orgen sköttes av Ingrid Ström och pumpades av min kompis och klasskamrat Bosse Vedius, som hade 10 kronor per termin för jobbet. Bosse satt med ryggen ut mot aulan. Antagligen försjönk han också i det marokkanska frihetstorget. När han glömde pumpa kunde vi höra Ingrid ropa genom psalmsången: "Fortare Bosse, fortare!" Orgen stönade och kved. "Var hälsad sköna morgonstund." I bänkarna satt vi och halvsov. Vad skulle det bli av våra eländiga liv? Kunde man själv bli konstnär? Det verkar kul. Och det gick till att leva på. Min farmor Elin hade varit konstnär. Hon hade till och med gjort märket som vi hade i skolmössan. Det gjorde att jag utsattes för en del undersökningar av släkten och mina föräldrars bekanta. "Har han några anlag?" hörde jag dem fråga. Nej, det hade jag tydligen inte. Min pappa var besviken på mig för att jag inte ville bli arkitekt. Vilket han själv inte lyckats bli, utan bara ingenjör som ritade ångpannor. Jag fattar inte det här. Jag sa till honom att jag tyckte ångpannor var skarpare än hus. Det tycker jag fortfarande. Min farbror Carl Westman hade varit arkitekt och ritat villorna till halva Saltsjöbaden. Så verkar i alla fall. "Det där huset hade din farfar ritat. Och det där också." Farfar var stor, med Stockholms rådhus och Karolinska. Min pappa dignade under hans berömmelse. Det förstod jag så småningom. Och min farmor hade gjort en massa målningar som hängde runt om i klassrummen. Farfar och farmor hade hört till den första konstnärskolonin här ute. Därför omgavs yrket med respekt i min familj. Särskilt arkitekt. Det var någon sorts civilkonstnär. Med en fot i varje läger liksom, både borgare och konstnär. Det vimlade av arkitekter i Saltis när jag växte upp, ja fortfarande. Är det därför det har blivit någon ordning på stadsplanerna där ute? För många som drar åt olika håll? Nej, det är orättvist. De var med och stoppade de terroristsäkra konferensbunkern som skulle byggas på restaurangholmen. De var med och räddade badhusen. En gång gjorde jag något fult. Varje år fick man lämna in teckningar där de bästa sedan gallrades ut till vårens elevutställning. Jag kopierade några av min farmors bilder. Det var inte något direkt bedrägeri eftersom jag gjorde det i magiskt syfte. Kanske hade jag anlag. Om jag kopierade min farmor kunde jag kanske förlösas. Teckningarna kom med på utställningen och tandläkare Blom såg dem. Han såg allt. Han var en fantastisk man egentligen, fast tyvärr skoltandläkare. När jag satt i hans stol, bedövad och halvgroggy, sa han: "Det var väldigt fina teckningar du hade gjort, Lars." Jag kände mig skyldig. Jag var en bedragare, men kunde gudskelov inget säga eftersom jag hade käften full med hans sugprylar och läppkuddar. Jag fick ur mig något stönande läte medan han fortsatte att konversera mig. Han hade ett genuint människointresse och frågade vad jag skulle bli. "Journalist", stönade jag. Jag kände hur han slant med borren. Journalist var ungefär det värsta som fanns när jag var ung. Det var inget yrke. Det var suspekt och halvkriminellt. Journalister kallades murvlar och klassades nästan som tattare. För mig var det frihet. Jag kunde skriva. Det var det enda jag behärskade. Det fanns två människor som jag kunde visa mina texter för. Oscar Bergman samt Ingeborg Eriksson, Exets fru. Hon var poet och därmed också tyvärr lite för känslig för sånt som var ofärdigt och valhänt. "Bli aldrig poet, Lars." Hon sa det inte, men jag kände det i luften. Hon levde förstås lite i skuggan av sin man, Sveriges absolut största levande målare vid den här tiden. Men jag gillade hennes dikter. Lite svala, undflyende, men med en egen röst. Hon var mystisk och trollsk där hon kom på väg till stationen med sitt uppborrade vita hår. Lite hopkrupen som om hon frös. Det här har du Nacka 99,9. Klockan är 7.41 måndag den 15 mars. 3,9 grader och risk för nederbörd. Det heter Lasse Lundberg och vi läser direkt ur Exet och Saltsjöbaden av Lars Westman. En bok som vi väl kommer att sända även vid annat tillfällen här på Radio Nacka. Och jag ska bara fortsätta lite längre i boken här. Då var det enklare att gå upp till farbror Oskar. Han bodde i en stor stenvilla på Ängsvägen. Ja, där bor han fortfarande på sätt och vis. Trots att Oskar Bergman varit död i över 30 år står han fortfarande kvar i telefonkatalogen. Det kan vara någon som vill ha tag i honom, säger hans son Lars Olof som bor kvar i huset. Det är sånt som kallas stil. Till farbror Oskar gick jag och visade vad jag lyckats få in i tidningen. Inte i Saltsjöbadstidningen, Tomsäcken. Folk garvade att allt som stod där. Mina grejer också, som jag skrev för 7 år i raden. Men när jag fått in en helsida Svenska Dagbladet gick jag stolt upp och visade den för farbror Oskar. Vapaj, vad farsipaj, sa han. Det var menat som beröm. Och han förhörde sig sedan om vad jag skulle göra för honoraret. Jag berättade att jag skulle åka till Gotland och försöka skriva ihop någonting om Visby. Oskar gav mig några adresser till tanter som hyrde ut rum billigt. Lycka till, sa han. På kvällen tog jag tåget in till stan för att sedan ta mig till Nyshamn och Gotlandsbåten. Jag var 19. Äventyret slet i mig, samtidigt som jag kände mig lite ensam och melankolisk. Vid Igelboda steg Oskar på, med både ryggsäck och resväska. Vart ska farbror åka, sa jag. Och det får ni höra imorgon. Där avslutar vi uppläsningen för idag. Det är Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbaden som handlar om konstnärerna i Saltsjöbaden. Och vi återkommer imorgon. Klockan 7.42, måndagen den 15 mars 2004. Och som vanligt kan du ringa in hit till sändningen på 08 716 4417. Och det är en ny serie direktsändningen. Vi har börjat på morgonen här från 7 till 8. Det är lite kort för morgonsändning, men man måste ju börja lite försiktigt sådär. Och som sagt, imorgon fortsätter uppläsningen i boken. Och ute i stora världen idag så har då Putin vunnit valet i Ryssland. Och det var ganska väntat. Putin är väldigt populär över Ryssland och han har dessutom stoppat en del av oppositionen i media, framförallt i tv, så att han har inte så mycket mothugg i media. Till och med när den här fruktansvärda terrorsprängningen hade skett i Madrid så inleddes nyhetssändningen i Ryssland med president Putin som talade om valet och sådär. Och i Spanien så har då också val avhållits igår. Och där blev det regimskifte. PP, Parti Popular, det mer konservativa, förlorade mot socialisterna PSOE som nu har vunnit regeringsmakten i Spanien. Och det här kan då innebära att Spanien drar tillbaka sina trupper ifrån Irak där man är med i koalitionen mot terrorismen. Och om det är nu en följd av det fruktansvärda terrorattentatet i Spanien, så undrar jag då om det här innebär att terroristerna får blodad tand och ser att bara de ser till att ställa till ett terrorattentat så kan de få regeringar att göra som de vill. Alltså ett sätt att ändra den politiska kartan i Europa och minska krig mot terrorismen om man bara massmördar lite. Det är väl risken. Jag vet inte om det kommer att ske så i Spanien. Det är inte helt säkert att socialisterna drar hem trupperna, även om de har pratat ganska mycket om det. Och det kan ju också vara så här att efter det här terrorattentatet i Spanien så ökade ju valdeltagandet något enormt, vilket är ett seger för demokratin i Spanien. Bara det är i form av yttring mot terrorism, skulle man kunna säga. Och det kan ju också ha varit det som har gjort att socialisterna vann. Det kan ju ha varit så att det fanns flera soffliggare ibland de som skulle kunna tänka sig rösta på socialisterna. Det brukar ju vara så. Så det kan ju ha varit den detaljen som gjorde att socialisterna vann också i Spanien. Högre valdeltagande möjligen. Vi får se om det blir kommentarer på det. Och sen har en ny planet upptäckts. Kan nu både BBC och även Dagens Nyheter såga avslöja. Bara det att det är som sagt. Det har ju amerikansk radio berättat för någon månad sedan. Det är ett favoritradioprogram jag har på WABC i New York. Det heter John Bachelor Program. Och de brukar vara väldigt tidiga med alla möjliga nyheter och uppgifter som långt senare sen kommer i andra media. För de har en del läckor från olika håll. En del insider. Människor som berättar och rapporterar och sådär. Det är ju allmänt så att det med internet nu så har vi ju fått en lite ny marknad vad gäller nyheter. Det är en hel del uppgifter som cirkulerar på internet och mycket är påhittat och stämmer inte. Men en del stämmer också. För om vi går tillbaka några år i tiden när vi hade mer stora etablerade media överallt, så innebär ju det i vissa fall att de källgranskade betydligt bättre och kollade fakta betydligt mer innan de gick ut med saker. Men det innebar också att de undanhöll betydligt fler saker som inte var politiskt korrekt eller som de inte ville rapportera. Sen måste nog säga att slutsumman är nog egentligen att det är bättre idag när vi har ett mer öppet flöde av information än vad man då själv som konsument får källgranska betydligt hårdare. Men det skulle man egentligen gjort förr också, så att det var ju ingen nackdel. Och man kan jämföra med det gamla Sovjet där man hade Pravda och ryssarna, sovjeterna visste om att det var inte mycket att lita på. Man läste alltid mellan raderna i tidningen. Så det fanns en större förmåga till att kritiskt läsa sina media då i Ryssland under kommunismen, eftersom kommunismen hade gått så långt att man hade lämnat de här med att försöka lura folk med vilka ideal som var rätt och fel, utan det var mera vapenmakt som gällde, liksom bara med våld hålla folket nere. Då behöver man inte bli så mycket fina ord längre. Men fortfarande fanns ju propaganda naturligtvis som de flesta inte litade på. Och jag hörde från en öststat ett gammalt uttryck att man ska titta i hörnen. Titta i hörnen? Ja, om det är något tv-reportage. Om någon ny fin traktor som finns på något fält och i någon öststat, så ska man titta i hörnen på det reportaget. För i hörnen kan man se hur det verkligen ser ut då i andra änden av landet som man inte får resa till, för det fick man inte för. Så man kan titta i hörnen och se hur det verkligen ser ut där, även om traktorn är i mitten av bilden. Om det är något reportage om hur hemskt det är i USA, men folk är bara hemlösa, tiggar eller det är så eländigt, kan man titta i hörnen då, för då kan man liksom se hur det kommer med, kanske folk skrattar och är lyckliga där bakom, det är vanliga människor som har det bra där. Så att det är ett uttryck från det kommer, ja, det fanns väl mycket i hela sovjetsamhället, men även ifrån några av östländerna, satellitstaterna, minns inte om det var Polen eller Tjeckoslovakien, där man använde uttrycket att titta i hörnen när man tittar på tv och även tittar på bilder i de officiella tidningarna. Alltså att läsa mellan raderna. Så det är någonting som är förändrat med internet, där man inte behöver titta i hörnen, där det finns en hel del information som kommer ut som annars inte skulle komma ut. På gott och ont. Det här Radio Nacka 7.51 på måndag morgonen. Radio Nacka 99,9. 7.59 klockan, det är dags av runda dagens sändning. Jag heter Lasse Lundeberg och finns här varje morgon mellan 7 och 8. 3,8 grader just nu, uppehåll, men det finns risk för lite mer nederbörd senare under dagen. Men mot kvällen och natten kommer det att spricka upp igen. Och vi kommer att få en 4 plus grader idag under dagen. Kanske 5, vi får se. Ha det så bra i alla fall. God morgon, vi hörs igen imorgon mellan 7 och 8. Då vi ska fortsätta uppläsningen ur boken också, Exitus Halvsjöbaden. Vi hörs igen. Ha det så jättebra i alla fall. God morgon.